Hallå och välkomna till ännu en episod av Märklighetsfaktorn. Och nu är alla episoder av UFO-mysteriet med Felix Herngren ute, Fred. Kan vi lägga det här bakom oss? Är det skönt eller är det ångestfyllt?
Alltså vet du, jag har jobbat så mycket med annat så att jag har liksom inte riktigt kunnat ta in att det har visats. Serien är slut, det var ju bara 4 avsnitt. Mestadels positiva reaktioner. Det tycker jag är väldigt kul naturligtvis. Vissa tror fortfarande att vi trycker undan sanningen och jobbar för CIA, givetvis. Om man nu dömer
vad folk... Det är ju FBI.
ja, precis.
Ja, det är FBI faktiskt.
Ja,
hallå.
Deep State. Men det har varit jäkligt roligt. Och jag menar, serien går ju faktiskt att se fortfarande på TV4 Play. Och där lär den ju ligga uppe i minst 5 år eller något sånt där. Men det känns bra att ha gjort den. Jag tycker vi har varit hyfsat pedagogiska och folkbildande, som man brukar säga inom TV-branschen. Så ja, har ni inte sett den, kolla in den. Och åtminstone för min skull. Eller hur? Eller hur, Jimmy?
Precis, precis, precis. Och min, om det hjälper. Men jag vet att det väger för mycket. Men den är bra, den är folkbildande. Så att jag tycker ni ska ta en titt. Man måste, oavsett vad man tycker om Deep State och allting sånt där, så måste man faktiskt stötta de få svenska mysteriegrejerna som kommer. Vi måste visa att det här vill vi ha. Det är inte bara LaxTon.
Ja, exakt. Inget ord om LaxTon nu naturligtvis, men det finns mer än LaxTon. Så är det bara.
Ja, de kan inte bära allt på sina axlar.
Nej, verkligen inte. Så kolla in serien. Vad har du haft? Vad händer i den paranormala mysterievärlden nu för tiden egentligen, Jimmy?
Dagen så här. Aha, nyhet var att uppenbarligen så har man nyligen gjort en svepning av Loch Ness och försökt att liksom hitta någonting där. Nu ska vi se, det största Loch Ness sökningen på 50 år. Mm-hmm. Och de verkar inte ha hittat någonting den här gången, men då ska göra ett till försök den 30 maj och 2 juni. Och the Loch Ness Monster Center som håller på med det här. Och då ska de ta in NASA, vilket som ska hjälpa dem på något sätt. Det är lite oklart vad de ska hjälpa dem med. Förmodligen någon sorts bildtagningsteknologi. Så att, jag vet inte, tror du NASA kan hjälpa oss att hitta Loch Ness Monster?
Bra fråga, men jag misstänker att de har massa teknik som, alltså jag antar att det är någon form av satellit teknik då de ska använda, liksom att fota av eller skanna av eller vadå?
Ja, precis, det är någonting sånt där att det är scanning, så de är uppenbarligen in talks with them. Ah. Så vi får se om det faktiskt mynnar ut i någonting, men vi kan ju sträcka ut en öppen hand här att, hörni, NASA, jag vet att ni lyssnar, jag ser statistiken. Alltså, ska inte ge oss ut och jaga lite storsjödjuret, ja. Liksom så här.
Ja.
Om vi får en kamera där så, ja, då ger vi oss ut och kör vi.
Vi behöver er, NASA. NASA. För jag antar att det är någon underrättelse algoritm som läser av alla ord vi säger, så att de kommer hitta den här podcasten bara vi säger NASA tillräckligt många gånger.
Just det.
Kan det vara något sånt?
Precis. Ja, men så kan det vara. Men alltså så här, vi kan ju testa andra grejer också. Alltså FRA, hörni. Liksom, jag vet att ni lyssnar, ja. Det är hela ett jobb. Ska vi inte ta och kolla lite på Loch Ness-djuret? Det kanske finns något militärt, ja. Liksom.
Eller storsjödjuret, menar du?
Storsjödjuret, ja. Storsjödjuret. Vi kan ju se ut efter Loch Ness också. Men vi kan börja med Storsjön. Hittar vi någonting där, kan vi kolla på Loch Ness. Alltså,
ja.
FRA, vi kör.
Ja, vi väntar på ert samtal. Mm-hmm. Ja. Blink, blink. Just det, idag är det också den här, när vi spelar in detta så är det den 18 april. Och Jimmy, vet du vad den 18 april är för en viktig, viktig dag? Det är en helgdag, mer eller mindre.
Eller en röd dag, flaggdag till
och med. Ja, man skulle nästan kunna säga att det är det.
Ja.
Det är alltså Space Pancake Day.
Just det. Ja.
För den 18 april 1961 så upptäckte Joe Simonton, en rörmokare i Eagle River, att ett silvrigt flygande tefat landat på hans gårdsplan. Så han går ut, tittar in där och där ser han några italienare. Han beskriver dem så, de ser ut som italienare som står och typ gör mat. De frågar efter vatten, han ger dem vatten och de lagar pannkakor. Ganska torra, äckliga, smaklösa sådana. Och så flyger de iväg helt enkelt. Man sparar tack och lov en pannkaka, mm. eller till och med två tror jag. Som sen då militär får undersöka och sånt. Ett klassiskt litet high strangeness mysterium i alla fall. Så tänk på det. Nu kommer ni att lyssna på det här flera dagar efteråt. Men den 18 april varje år så bör man göra pannkakor och helst kanske bränna vid dem lite grann för att få den där rätta looken.
Ja, men det fan, jag åt ju inte pannkakor idag. Jag var lite sen här. Ska du äta pannkakor?
Alltså, min plan var ju att göra pannkakor idag, men jag ska villigt erkänna att jag är så trött efter jobbet, så jag vet inte om jag kan hantera att laga mat överhuvudtaget. Dessutom råkar det stå en pizza inne i köket som man kan ta en slice av, så att det kanske blir det istället.
Ja, just det. Men vad är inte en pizza om inte en gräddad pannkaka? Eller en ännu mer gräddad pannkaka?
Alltså, dina visdomar, Jimmy. De är för fina. Ja. Det är tack. Så smart bara.
Vi börjar vår resa i det konstiga med en historia från Reddit. Från vad som kom att bli en av mina favoritsubreddits, Humanoid Encounters. Redditen är en guldgruva för konstiga historier, och det här är nog en av de mer unika jag sett på ett tag. Storyn kommer från användaren I'm IP banned, I'm sure, och historien lyder. Det var den 3 februari 2012 och jag och min familj var semestrade i Brasilien i Rio Grande. Jag, mina systrar och min moder besökte stranden inte så långt från vårt boende, ett hus som min mor hade hyrt av en vän. Stranden var ganska smutsig, men vi barn hade roligt ändå. Jag kommer ihåg att jag skojade med min syster att det säkert fanns hajar i vattnet. Dagen var varm och jag har hud som en vampyr, så efter en dag på stranden så var jag röd som en krabba. Och jag fick stanna hemma i huset de kommande dagarna. Något som var helt okej för mig, för jag är ganska introvert ändå. En kväll så åkte resten av familjen ut på olika ärenden. Mamma gick ut och klubbade och mina systrar, utom den yngsta, åkte iväg för att göra sina naglar. Kvar var bara jag och min yngsta syster, och hon somnade snabbt. Kvar var bara jag uppe i det här stora huset som var väldigt läskigt, och det hjälpte inte att det var fullmåne. Så ung och dum som jag var, väldigt rädd av den läskiga natten och fylld av energi från att ha varit så inkupad hela tiden, så hoppade jag över staketet till tomten in till grannen. Jag skulle ut och leta efter mamma. Allt detta gjorde jag utan att tänka på att jag kunde bli kidnappad eller dödad, speciellt då Brasilien har väldigt mycket brottslighet. Jag gick runt en bit men förstod snabbt att jag var nog vilse då alla hus såg likadana ut. Jag visste vart min mor var någonstans, men jag visste inte hur jag skulle ta mig dit. Jag försökte att leta mig tillbaka till mitt hus, men kunde inte hitta det heller. Till slut så kom jag till en väg som mixade betong och grus, och det liknade vägen till mitt eget hus, och jag försökte att följa den. Så jag gick och gick, men kom istället till en strand, dock inte samma som vi varit på tidigare dagar. Jag noterade några höga stenar som stack upp ur sanden som stora taggar. Jag såg något som rörde sig mellan dem, men kunde inte se det helt. Så jag stirrade mest bland stenarna. Och det var då det kom ut. Det såg ut som en vuxen man som stod stadigt rakt. Men det var inte en människa, med tanke på dess vänstra arm. Ni vet tusenfotingar. De svarta insekterna med massvis av ben. Dess vänstra arm var som dessa, från axeln hela vägen ner till marken, och det verkade som att den hade ett eget liv och rörde sig vilt. Jag kunde se de små benen röra sig. Hela dess kropp var ganska konstig också. Ni vet den där gröna gubben från Nightmare Before Christmas, Oogie Boogie. Lite så var han, men gjord av hud och med ett äggfärgat huvud. Jag vet inte vad mannen gjorde efter hans fått syn på mig, för efter att jag sett han i det klara månskenet så fick jag panik och flydde från platsen. Jag sprang så mycket jag kunde utan att titta bakåt. Till slut så får jag syn på två av mina systrar. De hade varit ute och letat efter mig länge. Jag kom hem till mamma som skällde på mig för att jag hade sprungit iväg. Jag kunde ju blivit kidnappad. Jag berättade min historia för mina systrar, men ingen trodde på mig. Ja, Fred, en tusenfotingsarmad man. Det är nog en first, tror jag.
Ja, absolut. Och det är kanske också den första historien jag har hört i Mäklarsfaktorn, där de säger att hennes, eller den här personens mamma hade gått ut för att klubbat.
Ja, precis.
Att de hade gått på en nattklubb, eller vadå?
Ja.
Det kändes, jag blev absolut. Jag blev mer häpen över den än själva monsterhistorien här faktiskt. Är det
tar inte ansvar.
Ja, nej, precis. Är det ansvarsfullt verkligen att lämna? Undrar hur gammal den här personen var när de var ensam hemma. Jag blir nästan kränkt.
Typ 12 år.
Du kan ju inte lämna barnen hemma och gå ut på nattklubb. Man vet ju aldrig. Och de säger ju också att det är så mycket kriminalitet där. Det hade ju livsfarligt. Jag vet inte vad jag ska säga. Ja, förlåt.
Nu kommer moralisten.
Ja, jag vet, förlåt. Det är moralisten i mig som dyker upp. Också sa du inte äggfärgat? Vad är det för ägg?
Ja, äggformat huvud var det. Och kroppen var liksom, jag antar att det man vill komma åt här är att kroppen var som en säck. Alltså en hudfylld säck nästan så här, som Oogie Boogie. Oogie Boogie var ju bara gjord av tyg.
Ja, ja.
Alltså i Nightmare Before Christmas så var han fylld av insekter. Så jag tror det är därför de har gjort den parallellen.
Jag förstår.
Ja, och så skulle det vara ett äggfärgat huvud.
Äggformat.
Äggformat. Ja, nu, ja, nej. Yes, äggformat huvud. Och det sjuka är det att så här liksom i kommentarerna så är det någon som faktiskt kommer med en fantastisk legit förklaring. Det är en väldigt specifik förklaring. Men det jag fattat, det är uppenbarligen så här, den här personen lägger fram är att det han nog har sett är en dykare som har det finns uppenbarligen någon sorts bläckfisk bete som man kan ge ut som ser ut som typ ett jättestor tusenfoting.
Va?
Det är bland det sjukaste jag har sett. Ja. Om du går in på tråden där och sen är ner i kommentarerna så ser du så kan du se den. Och det är verkligen så här, jag bara, ja, ta mig fan, om man ser det här mitt i natten, då kan det nog med lite fantasi bli den här konstiga mannen som tusenfotingsmannen.
Vadå, den här grejen, den här vita
exakt. Den här Edo-sand grejen. Exakt. Om du ser det här, den är uppenbarligen ganska stor.
Ja.
Och liksom så här, och om du ser den här mitt i natten och någon som har varit ute och fiskat bläckfisk uppenbarligen, så och då liksom, ja men det rör sig, det kanske sitter bläckfiskar i fast i den där liksom. Så här, och det är där han ser de här sakerna som rör sig. Alltså, visst är det jävligt specifikt.
Ja, det är väldigt
specifikt. Jag älskar den här förklaringen att det är så här, jag vet du vad. Jag vet inte vad som är mer fantastiskt. Den här tusenfotisarmade mannen eller det här lösningen, eller potentiella lösningen.
Alltså det skulle ju mycket väl kunna vara det, för det är ju en sån bizarr varelse liksom, så att man liksom, man undrar ju om de inte hittar på det, vad är det de har sett? Och det här är ju en fullständigt okej förklaring skulle jag säga. Det här påminner mig lite löst om något fall som Claes Svahn berättade om. Det var någon som hade sett en varelse, en vit varelse som liksom skuttade omkring ute i skogen och vevade, och det var märkligt ljus och alltihopa. Och något år senare så berättar Claes om det här på någon föreläsning, och då kommer fram en man och berättar att han är insektsforskare och var ute i det området iklädd en typ en vit dräkt och hoppade omkring och försökte fånga insekter, locka dit dem i ljus. Som liksom, ja, se där, det var ingen rymdvarelse utan det var en insektsforskare på något sätt. Men annars väldigt märklig monsterhistoria, eller vad man ska kalla det. Är monster en nedlåtande beteckning förresten när det gäller? Ska man?
Ja.
Jag menar, de kanske blir ledsna.
Ja, just det. Ja, men det, ja, precis. Eller är det identifierbar? Jag tror att det blir liksom jag tror det är liksom så. Jag tänker att så här, att nu är det nog det. Men jag tänker att det kan liksom bli något man kan vinna tillbaka. Du vet så här som, vad är det, gay, hur det har blivit något positivt från något kanske nedlåtande.
Precis. Ja. Ja, så att, då tänker du att monster är samma sak, mer eller mindre.
Jag tänker att vi kan komma dit.
Ja, jo, absolut. Det är en intressant frågeställning det också, det här med monster. Det är nästan så att vi borde starta ett politiskt parti och bara pusha den här frågan. Nej, jag orkar inte det förresten.
Monsterpartiet.
Ja, fast det är ett bra namn. Monsterpartiet. Vem?
Nej, det är ett bra namn. Vi får säkert mer röster än vad heter det här nya med Jan Emanuel.
Ja, folklistan eller vad ni heter.
Ja, exakt. Ja. Vi kan tävla med dem.
Ja, eller mot dem. Vi kommer krossa dem. Watch out Jan Emanuel och vad det nu heter den här kvinnan som jag inte kommer ihåg namnet på. Allt detta som flyger omkring i våra skyar. Så mycket historier de skapar. Och i dagens sociala medielandskap är verkligen allt eventuella utomjordiska besökare eller något övernaturligt eller oförklarligt. En av de senare filmerna som spridits är ett klipp från Philadelphia. Till en början är det väl egentligen inte mycket annorlunda än mycket annat som delas där ute. Men det får också betydligt högre märklighetsfaktor desto längre man tittar. Vad rör det sig om då? Ja, man kan beskriva det som en slingrande, ganska lam orm bestående av blåa ljus som svävar där ute i kvällsmörkret på videon. Är det ballonger? Ja, fast de verkar mycket mer fasta liksom. De verkar mer, ja, mer elektriska skulle jag säga. Och det blir ju desto mer konstigt när det här ormföremålet liksom sänker sig ner mot vattnet och sakta, sakta sjunker rakt ner i det våta. En sak är säker, personen som filmar verkar i alla fall tycka att det här är väldigt, väldigt märkligt. Händelsen utspelar sig vid floden Delaware och givetvis är många undrande vad det egentligen är för någonting. Kanske en biologisk varelse som lever högt upp i vår atmosfär och döende singlar ner. Eller ett märkligt flygande tefat. Ett spöke kanske. Fast som vanligt, det här kanske bara har en enda naturlig förklaring. Vad skulle du säga att den naturliga förklaringen är, Jimmy? Du som är lite av en expert på naturliga förklaringar.
Just det. Tack så mycket. Det är ju vad de kallar Jimmy naturliga förklaringar, Beris. Ja, alltså så här. I början så vill man gärna gå till det här att ja, men är det bara någon sorts drönare? Men den är väldigt avlång. Alltså en drönare. Alltså det är typ som en... som en skin eller en lysande snabel snarare än liksom någon drönare och det verkar bara vara den här liksom, det finns ingenting runt omkring den utan det är bara det här liksom snöret kan man säga som vaggar lite i botten där och så här. Alltså det hade det varit en LED-strip bara så här, ett sån här som man sätter upp på partybelysning, det kan det ju vara, men varför flyger den då?
Mm-hmm, ja.
Alltså det är inte uppenbart vad det är som är flygmekaniken i det här. Alltså den är liksom konstigare än vad man tror i första anblick.
Men kan det vara någon form av självlysande gas eller någonting? Det måste ju finnas sånt som liksom i en någon form av kemisk reaktion. Jag menar att den är inuti ballonger eller behållare naturligtvis, inte att den
ja, men det går under ytan. Det är det som är så konstigt att den går under ytan på floden och så kommer den upp igen.
Ja.
Som att det är något liksom, som att det är någonting konstigt. Alltså jag fattar inte liksom så här. Det är säkert någon sorts drönare. Det är säkert någonting naturligt här, men jag kan inte, jag fattar inte. Det är som en den är lite weird ändå.
Alltså jag tycker den är liksom weird. Alltså absolut, det kommer säkert dyka fram att det var någon som har tappat sina partyballonger eller någonting annat tråkigt. Men jag tycker det är en kul och udda video. Jag fattar, om du står där vid kanten av den här floden och bara ser det här komma ner, såklart det är jättekonstigt verkligen. Alltså det är svårt att identifiera exakt vad det är för någonting, vilket gör det, om vi ska vara realistiska, till ett UFO. Än så länge alltså ett vad fan heter det nu? Anna oidentifierat flygande föremål.
Precis.
Men jag vet inte liksom annars vad det kan vara. Jag gillar videon i sin enkelhet. Ja. Den är uppenbarligen äkta, så det är ju någonting som man singlar ner där. Men vad det är för någonting. Men jag ska väl, jag tror inte att det rör sig om utomjordingar eller någon spöken, men
nej. Nej. Alltså en teori är ju att så här, det är jävla långsökt den också, och det är så här, det ser ju ut som en ljusslinga.
Ja.
Liksom nästan som en, alltså det är nästan så att det skulle kunna vara liksom en, vad heter det, en sån här raves, vad heter det, en sån lightstick eller någonting.
Ja,
sånt där.
Just det. Ja.
Men varför flyger den? Det är ungefär så här som att det är liksom, det är som att det är en drönare liksom så här 50 meter upp med en fiskelina som bara håller på höjer och sänker sig för att se liksom mystisk ut och skrämma folk. Och det är ett jävla bra sätt att pranka folk liksom. Det är så här. För att jag tror inte att det är som någon sa att ja, men det är en drönare som, en teori var att det är en drönare som kanske bara har fått något fel, men det ser inte Nej. Ut som en drönare. Det är en, men det är liksom en lightstick eller liksom någon sorts ljusrör.
Ja, jag köper.
Och det är naturligt, men varför flyger?
Ja, jag köper inte alls drönarteorin faktiskt. Jag såg att det nämndes liksom, men jag vet inte. Jag tycker inte att det beter sig som en drönare. Jag köper inte det. Men vad det är för någonting? Har ni där ute någon aning vad det här är för någonting? Är det bara är det utomjordiska korvar som kanske bara singlar ner?
Ja,
det skulle kunna vara. Eller något djur, eller spöken, eller bara ljusslinga. Men varför svävar den? Det är det vi vill veta.
Ja, det kanske är ett alien rave.
Ja, jättebra idé.
Med glow sticks, ja.
Det är såklart att det är en alien rave. Tack! Där har vi det, the smoking gun.
Varsågod. Vi fortsätter med konstiga saker i skyn och rör oss till Melbourne med en video som postades på YouTube-sidan The Hidden Underbelly 2.0. En känd YouTuber som postar UFOs av all kvalitet. Det var den 12 april i år då ett gäng ungdomar hade gett sig ut i stadsnatten för att besöka en uteservering i stan. Det var då de noterade någonting konstigt. En mystisk ljusprick i skyn ovanför stan. De kollade på den, men den verkade inte röra sig. De fortsatte att festa, undrandes vad det kan vara för något, men denna ljusprick satt kvar i skyn. I hela 20 minuter så växlar de mellan att dansa och att bevittna denna prick, när en av dem beslutar sig för att filma den. Kanske är det en planet, typ Saturnus, säger en av dem off camera. Det är absolut ingen planet, säger en annan. Det känns som att de har argumenterat detta länge. Men plötsligt så börjar det röra sig. Och flera på terrassen, inklusive fotografen, verkar skrika till. What in the heck? Pricken accelererar och åker faktiskt framför en skyskrapa, vilket får det att verka att den inte varit så högt upp som det först verkade. Pricken måste ha varit på bara några 100 meters höjd. It's a drone, säger någon. Not with that acceleration, en annan. Och pricken zoomar allt vidare och försvinner i horisonten. En enkel observation om en lätt pulserande prick i skyn som lyser starkt, men sen rör sig ganska fort i luften. Fred, för 10 år sedan hade det här varit en klassisk UFO-observation. Då hade vi inte pratat om potentiella drönare. Vad tror du om det här klippet? Är svaret så enkelt?
Alltså det som är intressant är ju att den står still först och de tror att det är en planet eller någonting sånt där, och sen rör sig och åker förbi en skyskrapa eller liksom framför den. Det som slår mig nu när du berättar att de höll på att festa, va? Skulle det här kunna vara en polisdrönare som bara håller koll på dem ett tag och sen far vidare på nästa äventyr?
Möjligt. Ja. Alltså jag är inte så jättebeläst i drönare liksom och deras spel, men det känns som att den åker ganska fort. Mm. Det känns som att den liksom accelererar jävligt fort. Och det är det som liksom är konstigt i sig, den här rörelsen liksom så här. Det är inte som att den går från liksom 0 till 100 och bara sippar så som typ de här tic-tacsen som man pratar om brukar göra, som verkar vara så här omänskliga liksom, men den rör sig ganska fort ändå.
Ja.
Alltså, och det tycker jag är konstigt, så att den är liksom den är, jag tycker att den har någonting över sig, men det är också det här grejen att det är så lätt att gå till drönare.
Ja, jo.
Och så här, det här hade ju varit en av de liksom mest flippade UFO-filmerna för 10-15 år sedan liksom. Då hade vi liksom gått bara, oh my god, det här är det coolaste som har hänt. Och nu för tiden är det så svårt att ta sig an dem.
Ja, jo, men det är det verkligen. Och det är viktigt att du tar upp det här med hur folk tolkar såna här saker som drönare, för det har ju blivit i sig en missidentifikation. Vi hade ju för några år sedan drönare som syntes kring våra kärnkraftverk och militära och slottet och allt vad det nu var. Men efter noggranna undersökningar kom jag fram till att det fanns inte en jäkla drönare i stort sett. Alltså det var inga drönare. Folk hade bara sett ett flygplan långt bort eller en stjärna eller en planet eller vad som helst, kanske en fågel.
Och sen, eller UFO.
Eller, ja, tänk om det var så att bara, det är en drönare. Det vore en twist verkligen, vilken vändning.
Ja.
Men då tolkar alla det som drönare plötsligt, och ryska drönare naturligtvis.
Ja.
Så att ja, det kanske är enkelt bara att skylla på drönare när det kanske är någonting annat. Det kanske är, jag vet inte, vad kan det vara?
Nej. Aliens.
Aliens. Could it be
aliens? Det är steg två. Vi har drönare och sen blir det aliens.
Ja,
det är skalan.
Det finns liksom ingen,
det är tvåskalig.
Det är ingen gråskala eller någonting sånt där.
Nej. Det är två grader i den här skalan.
Ja, just det. Aliens eller drönare.
Ja, precis.
Bra. Det är jättebra t-shirt idé. Aliens eller drönare. Just. Eller jag vet inte.
Precis. Men det skulle, ja.
Men jag tycker jag, faktiskt, trots sin enkelhet, så tycker jag att det är en bra video. Alltså den är bra, den är effektiv. Den skulle bara kommit, som du säger, för 15 år sedan. Då hade den verkligen what the shit. Då hade den liksom hade spridits överallt.
Men det kan ju vara så att fenomenet nu ser ut som drönare.
Ja, det är fullt möjligt. Det är fullt möjligt. Ja. Finns ju sådana som tror att flygande tillfället maskerar sig till flygplan också.
Just det.
Ja, verkligen, jag vet inte riktigt. Men, ja. Det känns som vi pratade om det här i förra avsnittet. Lite grann, vi touchade på det här ämnet.
Ja, det var mest jag som var elak och dissade det. Men det...
Ja, men ja, precis. Ja. Typiskt dig. Du är ju bad cop och jag är good cop. Eller nej.
Ja, exakt.
Nej, men ja, vad kan man säga mer om den här videon? Det är ju ett UFO för att det är oidentifierat.
Ja.
Det är en sak som är säker.
Det är det. Det är det, och jag tror ju att så här, The Hidden Underbelly 2.0 är en väldigt konstig YouTube. Alltså de tar allt. Alltså där kan du verkligen där kan du hitta riktiga faker som är liksom de som är liksom så här, men herregud, varför tar vi upp det här? Men den här tror jag faktiskt, den här tror jag ändå kan, att man kan ha filmat någonting.
Ja.
Alltså ja, jag tror att det här kan ändå vara någonting riktigt. Men på tal om konstigheter, det jag hittade det här klippet, men det är också en synkronicitet, för jag har jobbat med en produktion som ska göras i Melbourne hela veckan, och så hittade det här klippet. Är det mystiskt i sig också?
Be dem hålla koll efter UFO:n.
Ja, det ska jag faktiskt göra. Det ska jag faktiskt göra. Att be de som ska åka ner att hålla koll efter UFO:n. Jag ska skicka det här, skapa panik.
Ja, jag gör det. Lycka till. Nu ska vi till den historiska domstolsbyggnaden St. Laundry Parish i Louisiana. Där renoveringar har bidragit till en spännande serie händelser relaterade till det övernaturliga. Denna byggnad med en historia som sträcker sig tillbaka till 1805 har varit vittne till otaliga berättelser om spöken och andra paranormala händelser. Men när deras chef Jesse Bellard nyligen inledde ett renoveringsarbete började även han uppleva kusliga saker. Hissar som helt klart var ur bruk började plötsligt fungera och röra sig mellan våningarna. Och ljudet av en domares klubba ekade hårt genom öde rättssalar. Men det som verkligen skakade personalen var den mystiska översvämningen som plötsligt drabbade ett rum på andra våningen. Trots att rörmokare undersökte utan resultat och kameror skickades in genom rören fanns det ingen som helst förklaring på det forsande vattnet. Vad som gjorde det ännu hela mer skrämmande var att rummet en gång tjänade som ett fängelsebadrum. Och fångar hade en historia av att sabotera avloppssystemet som för att protestera mot de hemska levnadsförhållanden. Var denna översvämning ett sista övernaturligt uppror från de spökfångar som en gång kallade byggnaden hem? Eller är det rester av något annat som härjar där med tanke på byggnadens långa historia? Inte bara som domstol och fängelse och alla de öden som drabbat huset. Man säger sig även ha fått videobevis på den fantastiska paranormala aktiviteten i byggnaden. en övervakningskamera som visar en tom lokal med lite byggnadsmaterial. Och plötsligt ser det ut som det kastas in en planka i bild som slår ner i marken eller i golvet med hård kraft. Det här är ju riskabelt, Jimmy. Man måste ju kunna få renovera utan att spökarna blir arga. Det här återkommer vi ju till, eller man återkommer till det här gång på gång inom den paranormala världen. Att börjar man renovera, då blir spökarna arga och ställer till det. Vad sägs om lite respekt från den andra sidan för en gångs skull?
Jag tänker att den andra sidan måste förstå att det här är till deras fördel med renovering, för att så här, alltså man behöver ju renovera med jämna mellanrum för att upprätthålla att huset liksom inte rivs och förfaller. Mm. Och om man istället jagar bort alla som gör det, då förfaller, vad ska man då hemsöka, någon soptipp? Jag tänker om de river ner det där och så bygger de vad då, ett parkeringshus, vad ska man göra då?
Ja.
Eller beroende på, sitter det i väggarna, ja då blir plankorna bortforslade och så hamnar man på en soptipp och ska hemsöka den. Så här liksom, man måste tänka lite längre innan man börjar hemsöka renoveringar. Liksom.
Ja, det är så typiskt spöken att bara hålla kvar vid det förflutna. Bara, de är såna bakåtsträvare. Du hörde att det var lite skämt där, va?
Ja, det var väldigt roligt.
Ja, man tycker att de borde blicka framåt i alla fall och bara vara lite mer positiva på något sätt.
Ja, men man kommer ju få nya folk att hemsöka, men ge det ett halvår liksom så här, och sen kommer nya personer som kan liksom upptäcka att liksom, så kan dra en poltergeist och liksom så här, you removed the headstones but you didn't remove the bodies.
dra en poltergeist, det låter snuskigt. Ja. Det låter som en omskrivning för någonting sexuellt, tycker jag.
Ja, det är en jävla läskig film, alltså. Ja, men den filmen traumatiserade mig när jag var ung, alltså.
Titta, nu leder du in på en film. Jag ville komma med att dra en poltergeist. Skitsamma, vi glömmer bort det. Ja, jag försöker bara vara kul. Jag försöker vara rolig. Jag försöker ge lyssnarna vad de vill ha.
Det de vill ha. Sex.
Nej, nej, förlåt. Men i Poltergeist är det ju en översvämning också, vill jag minnas.
De har
ju någon pool utanför där de ramlar ner i, och där använder man vissa riktiga kranium och skelettdelar. Säger då Hollywood-legenden i alla fall. Och det känns ju inte så jättesmart i och för sig. Vad tycker du om den där videon då? Visst var den spektakulär?
Ja, det ser ju ut som att någon har varit dålig på att fästa saker i taket. Alltså, jag gillar de andra historierna. Videon övertygade mig inte, men de andra historierna, de är ändå spännande. Hissar som går upp och ner, sånt är ju farligt på riktigt.
Det är det verkligen, och jag gillar just ljudet av domarklubban. Vad fan heter en sån här klubba som ekar? Det känns en bra grej. Och det, vet du vad, nu är jag cynisk här, men det är en bra grej för turister också. Om de säger att lyssnar ni noga så kan ni höra domaren slå sin klubba. Det låter också som en omskrivning av något sexuellt. Skitsamma. Det här avsnittet kommer aldrig få sändas. Det kommer att bli borttaget på alla ställen på grund av det här otroligt dåliga skämten. Men på riktigt, spöken ska ju alltid hålla på och härja när det renoveras. Så jag tycker det är lite tråkigt. För dels, jag menar, äger man ett hus och vill jobba med det, så klart man vill bara få det färdigställt liksom. Och så råkar man ut för massa såna här saker. Jag vet inte riktigt. Jag skulle vilja, jag har aldrig riktigt upplevt sånt där själv, så att
renoveringar.
Nej, precis, det har jag faktiskt inte gjort. Jo, vi hade en renovering i köket en gång. Tog evigheter. Vi var tvungna att duscha i källaren.
Det är ju en vanlig grej med renoveringar. De tar evigheter. Kanske är det som är problemet.
Ja,
alltså här liksom, bara, om ni inte gör klart, då sitter vi här och leker med rören.
Ja. Leker med rören. Vad är det du säger, Jimmy? Nej, förlåt. Tack, jag har inget mer att säga om den här nyheten.
Och då är det dags för veckans mysterium. Och det sämsta och bästa med att ha en hund är de evinnerliga promenader som man måste ta med dem i. I regn och rusk eller mörka mystiska nätter. Vi ska till en historia som Tom Slemmen, en skribent för Anomalien, och han har skrivit flera böcker om konstigheter i Storbritannien, fick återberätta till sig. En historia som får dem undra om det är värt att ha hund. Det var en mörk kväll den 4 juni 1993 i den brittiska byn Barnston, där en 23-årig kvinna vid namn Jenny behövde gå ut med sin Jack Russell Terrier Benji. Jenny hade varit borta på kalas hela dagen och nu behövde hunden ut och bränna energi. Så de gav sig ut i mörker på kvällen på promenad. De började gå längs med en väg och de hade kommit en bra bit när Jenny hörde ett ljud från ett närliggande träd. Trädet hade stora grenar som hängde över vägen och Benji skällde som besatt mot någonting i trädkronan. Jenny kunde dock inte se något och tänkte att det förmodligen var någon fågel hon inte riktigt kunde se. Hon tryckte på Benji och tillsammans så fortsatte de ner för vägen även om han var lite orolig. När de gått några hundra meter så får de möte med en bil som dimmar ner ljuset och åker förbi dem. Några sekunder efter bilen åker förbi så hörs ljuden från skrikande hjul och till slut en krasch. Sekunden efter så ackompanjeras det av ljudet av slirande däck och en bil som snabbt accelererar bort. Jenny hinner knappt uppfatta allt vad som hänt och vänder sig om och ser en stor trädgren ligga mitt i vägen. Ljudet från kraschen var nog snarare trädgrenen som slog i backen istället för att bilen hade krockat med något. Men varför hade föraren så bråttom? Hon började gå mot grenen då Benji lyckades slita sig och rusar argt mot grenen. Det är då den ställde sig upp. Det var ingen trädgren, utan framför henne stod nu en 6 meter hög varelse, täckt i en svart tight outfit med ett avlångt huvud med ett enskilt orange öga där ögonen egentligen skulle sitta. Varelsen tittade ner på Benji, tittade på Jenny och började gå mot henne. Hon fick panik och frös till, men varelsen vek av vägen och ner mot ett fält istället och Benji sprang efter. När varelsen försvunnit så kollapsade Jenny av skräck och började gråta. Och en bil närmade sig och stannade till för att se vad som hänt. Det visade sig att vara hennes ex-pojkvän som nu frågar henne vad som skett. Jenny kunde inte svara, men när han fick syn på hundkopplet så undrade han var Benji var någonstans. Jenny beskrev händelsen och tillsammans så satte de sig i bilen och började köra åt det håll som varelsen gått åt i jakt efter hunden. Efter ett tag så kunde de höra en hund i närheten på en gammal gård och de lämnar bilen för att gå upp på gården. Där får de faktiskt syn på varelsens, men den försvann väldigt snabbt ur deras synhåll ute i skogen. De försökte att följa efter den, men de kunde hitta varken den eller Benji. Efter ett tags letande så bestämde de sig för att gå tillbaka till bilen igen. Och när de kom fram till den så vänder de sig om och ser varelsen dyka upp framför dem igen på vägen. Exet fruktade för deras liv och öppnade bildörren för att de skulle kunna köra därifrån. Varav Benji hoppade ut ur bilen och chockade allihopa. Alla tre sätter sig då i bilen och där ser de varelsen smälta bort i månskenet. Hunden var återfunnen, men vad som besökte byn Barnston den kvällen är fortfarande okänt. Fred är ju väldigt vänligt med en enorm varelse som verkar vara mån om att hunden faktiskt kom tillbaka. För det verkar som att han har stängt in hunden i bilen så de skulle kunna hitta den. Är inte det ändå ganska vänligt av dem?
Oj. Det är verkligen supervänligt. Alltså vilken kille eller tjej för den delen också. Alltså verkligen
ja, varelse
liksom. Absolut.
Monster, för det är positivt laddat.
Ja, precis. Det är absolut från och med nu definitivt utan tvekan. Ja. Monsterpositivism. Otroligt märkligt, så jag har aldrig hört om den här historien förut. Alltså vad räknas det här som? En kryptid eller en utomjording eller vad brukar folk tro eller säga?
Jag vet inte, det är liksom så här, den här historien är inte jättevidspredd, utan det verkar vara han Tom Slemmen som liksom har, ja, det är alla artiklar som jag hittat, den är skriven av honom.
Mm-hmm.
Men det finns vissa saker som är lite konstiga i historien. Det som händer sen efter det här också är att den här händelsen gjorde att det här exet och Jenny, de hittade tillbaka till varandra och ska uppenbarligen nu vara gifta, vilket också är en helt, vilket är väldigt, väldigt fin historia förstås, men frågan är om det känns historien lite för bra.
Ja, den känns lite för bra, lite för detaljerad, och att den stora grejen tycker jag är att den här Slemmens, som han nu heter, att han är den enda som har skrivit om den. Vad ska man tro om det?
Alltså, ja, och Anomalien är ju en sajt, vi besöker ju ofta den, men det är ju väldigt stort skriven. Allting är liksom ganska fabulerande.
Mm-hmm.
Alltså liksom så här, den är lite speciell sajt liksom att besöka.
Ja.
Men det brukar ha stora grejer, men jag vet inte. Folk har ju rätt att vara anonyma också så där. Det finns ju, det är ju dumt att kritisera Tom Slemmen när exempelvis människor hör av sig till Claes Svahn och du vet, och man litar ju på honom, men ja, jag vet inte. Men det är mycket detaljer i den här.
Ja, jo, verkligen. Dessutom jag måste bara säga att jag älskar den både usla och fina bilden som illustrerar artikeln här, när man ser den här jättevarelsen som sitter på vägen lite halvt avslappnad, och så står en liten hund och tittar på den.
Ja,
den är jättefin.
Det är också, ja, den är jättefin, och det är liksom det är ganska sjukt att varelsen är liksom 6 meter, ja, också. Alltså det är helt bisarrt.
Det är sällan man hör om såna långa varor. Alltså på den, ja, jag menar oftast är det bara typ 3 meter eller någonting som högst. Men 6 meter, det är ju en jätte, bokstavligen.
Verkligen, verkligen. Och alltså så här, om man har sett den här varelsen, jag älskar också att pojkvännen bara är så här liksom, ja men jag tror dig, eller åtminstone tror dig så mycket till början att vi går och letar efter hunden liksom så här. Det är ändå, ja, för alla andra är så här, alla andra känns det, historier hade slutat vid att typ så här, hunden sprang iväg. You're on your own. Jag går inte ut och letar efter ett 6 meters monster för att rädda en Jack Russell. Oavsett hur mycket man älskar den Jack Russell. Eller så älskar de hunden jättemycket. Men han får syn på den här varelsen och bara så här, holy shit. Och ska ge sig ut och bara, jag ska fortsätta jaga den här varelsen.
Den verkar ju inte direkt farlig.
Nej,
eller?
Nej, och det är ju frågan om det. Med tanke på att den uppenbarligen så här, den smälter bort i månskenet, beskriver man till den, vilket talar kanske inte så mycket för aliens, utan så här, är det något interdimensionellt i så fall?
You're on to something there, Jimmy.
Precis, precis. Men den här bilföraren, å andra sidan, om en 6 meters varare så ramlar framför min bil, då kanske jag också får ganska mycket panik. Men vad skulle du vilja hitta den bilföraren?
Ja, jo, man skulle vilja hitta alla inblandade i den här. När utspelar sig det här igen?
93,
ja, då borde den vara fortfarande liksom någonstans där ute. Och nämns det någon namn?
På varelsen eller på...
Nej, inte på, man vet inte vad heter den, Kjell. Nej, men jag tänkte de med vittnena.
Ja, vittnet var ju Jenny, men det var inget efternamn till det, och Xbox-vägen tror jag heter David eller någonting sånt där. Ja, så att det fanns det ju... väldigt spännande, men det var inga vad heter det, efternamn till den här artikeln, så att nej.
David och Jenny, det är unika starka namn som är lätt att googla.
exakt. Det är ganska liten by så, men ja.
Ja, sant, absolut. Och man vet namnet på byn.
Ja, det gör man, Barnston.
Barnston. So Jenny and David, if you listen to us in Barnston, please contact us and tell us more about this amazing story.
Ja, marklighetsfaktorn@gmail.com.
marklighetsfaktorn@gmail.com. Det är bra att du har lite amerikansk brytning på det här. Ja. För det är väl inte i Amerika.
Nej, förlåt. Marklighetsfaktorn...
Ja, jag vet hur man säger
marklighetsfaktorn, love.
Might. Nej, för den här, jag kan inte det här. Ja, det är verkligen det. Skitsamma.
Nej, men
fascinerande, roligt att du delar den här, för jag har aldrig hört om den förut, så att den är kul. Och jag hoppas att Kjell, som vi nu kallar honom, den här varelsen, fortfarande springer omkring där ute och letar efter hundar.
Mm. Och där har ni det, ännu en episod av Märklighetsfaktorn. Vi tramsar och flamsar, men vill ni tramsa och flamsa med oss eller skicka seriösa historier faktiskt, så kan ni mejla oss på märklighetsfaktorn@gmail.com eller på våran Facebook eller på vår Instagram. Vi finns där mysterium finns. Okej, det stämmer inte riktigt överens, men vi finns på Gmail i alla fall. Och tack så mycket, så hörs vi en annan gång, och stay strange.